Det blir bra, det blir bra.
Nu är det ju första avsnittet för mig också, så nu är jag också lite ringrostig.
Men man kan klippa sen,
Ja.
så du kan ta det lugnt.
Det är det som är bra.
Nu är risken att vi är så avslappnade med varandra så att det blir...
Nej, nej, nej.
Nej.
Nej, det blir bra. Vi kör. Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt. Det här är första avsnittet för säsongen och jag har ingen annan med mig än Carolina.
Hej!
Hej, välkommen tillbaks!
Tack! Tack så mycket! Jättekul!
Ja,
Igen!
igen! I Göteborg,
Ja!
lite regnigt i Göteborg.
Ja, känner man sig som hemma.
Precis, Blöteborg. Hur mår du?
Jag mår toppen! Jag mår bra. Kul att se dig igen.
Tack detsamma.
Vi hade ju så trevligt sist.
Ja, och vi har snicksnackat lite innan här också.
Absolut. Kom på att vi skulle göra en podd också.
Precis, vi ska spela in också. Du har ju redan presenterat dig i förra avsnittet. Men du kan göra en liten recap. Lite snabbt.
Okej. Ja, relationsnörd, socionom, par- och relationsterapeut, driver Instagram-kontot Relationskarolina. Jobbar med par som vill ta hand om och vårda sin relation, som vill ha det så bra som man bara kan ha det tillsammans. De där paren som inte tycker att man nöjer sig och så får livet tuffa på och så blir det som det blir med den där relationen. Utan de som värdesätter sin relation och som vill få ut det bästa av den, de jobbar jag med. Och till mig så är de välkomna antingen för samtal, för terapipaket om det skulle behövas lite extra insatser. Jag har onlinekurser och jag har uppdragsleken.
Just det. Och man hittar det på.
Ja, mitt företag heter Nära relationsutveckling, så det hittar mig på webben och Relationskarolina på Instagram.
Man kan säga lite grann att du sysslar med friskvård då, för par.
Ja, men både och absolut. Så här, förebygga bekymmer, ha det härligt tillsammans, men också ju när det har gått lite långt och man
Såklart.
faktiskt behöver hjälp. Jag nischar ju mig lite grann mot så här småbarnsföräldrar som har börjat oroa sig för skilsmässa snarare än att njuta av livet. Och så är de välkomna, så tar vi bort oron och blåser liv i relationen igen. Det är ju någonting av det häftigaste jag sysslar med, tycker jag.
Och det är precis det vi ska prata om idag. Försummade kärleksrelationer under småbarnsåren var någonting som du skrev och tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Och jag tänker ständigt aktuellt, för
Verkligen.
barn föds. Och hur då i hela friden får man kärleken att hållas vid liv när man har fått ett, två eller tre eller fler barn?
Oj, ja, många barn kan det bli. Ja, och jag tror att den stora, första stora omställningen är ju såklart när man går från att vara två till att vara tre i familjen. Och då riktas ju all uppmärksamhet till det här lilla livet.
Såklart.
Ja, men såklart, och så ska det ju vara. Det ska ju inte vara på något annat sätt. Men vi behöver liksom kunna, ja, men tänka två saker samtidigt. Vi är både föräldrar och vill prioritera vårt barn och föräldraskapet så mycket vi bara kan. Men vi får inte tappa bort den andra delen, att vi är del av en kärleksrelation där vi behöver ge till varandra i de rollerna också för att relationen ska kunna leva vidare även under de här åren. För småbarnstiden och den här lite mer utsatta tiden i relationen, den pågår ju under flera år. Det är inte så att det är de första 3 månaderna i bebisens liv, utan det kommer fortsätta under ganska många år
Ja,
fram.
visst, barnen är ju beroende av föräldrarna ganska så länge.
Ja, men precis. Så det handlar väl väldigt, väldigt mycket om att tänka att relationen, den behöver fortsätta vid sidan om, alltså parallellt med föräldraskapet. Vi ersätter inte kärleksrelationen med att vi nu, ja men det här familjen AB, företaget där vi ska driva det här föräldraskapet tillsammans och familjen tillsammans, utan vi behöver också driva vår kärleksrelation i så fall ihop. Så att inte tappa det fokuset, det är väl hela nyckeln till att få det att fungera.
Du tror det är det som är nyckeln, det är det som folk inte tänker på.
Ja, Det tror jag. Att man tar för givet helt enkelt. Man tänker att man har den här jättestabila basen i relationen och vi är som lyckligast nu, kanske nu bildar vi familj tillsammans och så är det fulländat att vi blir fler. Att vi, det är som att man uppnår något mål med relationen. Och så tror vi att vi är osårbara i relationen då, att vi är som starkast när vi tar det steget. Men det är ju lite farligt. Alltså, det är lite farligt att räkna med det, för alla relationer behöver vi att vi fortsätter investera i dem. Och i synnerhet kärleksrelationer, för det är den relationen vi förväntar oss mest av tillbaka hela tiden. Och då måste vi också pytsa in investeringar och kärlek.
Precis. Jag vet hur många par som har pratat om, de har liksom fattat den här grejen och fattar att för barnens skull också,
ja,
så är det ju väldigt viktigt att föräldrarna har en bra relation. Att det blir ju också en investering till barnen.
Ja. Ja, men det är lite sorgligt missförstånd tycker jag, att det är många som tänker att de tar någonting ifrån barnen när de prioriterar sig själva eller relationen. Som att det skulle skada barnet om inte föräldern hela tiden är den som är där och tar hand om. Att man kan inte låna bort till barnvakt ens en gång i månaden, för det bästa för barn är alltid att deras föräldrar är. Fast det är ju inte så. Det bästa för barn är ju att ha föräldrar som är lyckliga och som trivs ihop och som kan ha ett bra samarbete med den andra föräldern. Och i bästa fall vill jag leva ihop under alla barnets år. Men det ska ju vara om den relationen är fruktsam och lycklig.
Ja.
Så att vårda sin relation, det är ju att göra barnen en tjänst skulle jag säga. På samma sätt som det är att ta sig egen tid eller liksom vårda sina egna behov. Det är också bra för barnen. Ja.
Varför tror du att det är så, eller som jag uppfattar det, att folk kastar bort allt det och bara fokuserar allt på barnen?
Oh, vilken bra fråga. Varför gör man det?
För jag tänker att vi vet ju om det här, tänker jag. Eller?
Ja.
Eller vet vi kanske inte?
Nej, jag tror inte alla riktigt vet om det. Jag tror det är många som tänker att nej, men nu är det barnets behov är det allra viktigaste. Och om att andra saker får vara på kostnad av det. Det tror jag. Annars så är det ju väldigt konstigt att det ser ut som det gör.
Ja.
Nej, jag tror inte att det är tillräckligt känt.
Nej.
Faktiskt, hur viktigt det är att vårda relationen. Eller så tänker man att nej, men nu ska vi göra saker som familj tillsammans. När vi har barnen så gör vi saker allihopa tillsammans. Och det är ju jättefint, men det är inte samma sak.
Nej.
Då vårdar vi familjen. Mm. Vi behöver också vårda det som du och jag har.
Mm.
Kärleken som vi har i vår relation. Och det är inte samma som familjerelationen.
Nej. Men tror du det kan handla lite grann att, som många föräldrar säger, att det ständiga dåliga samvetet?
Absolut.
Och att man då on top där ska inte spendera all tid med barnen som man kan.
Ja, men precis. Spendera tid utan barnen, det skapar dåligt samvete. Mer hos vissa än hos andra. Mm. Att spendera pengar utan barnen. Alltså får man lov att göra det? Får jag lov att spendera pengar på någonting där inte barnen är involverade, som inte jag ser att de får ut någonting av? För att det är kanske så uppenbart att det är det som ska vara min främsta prio när jag väl är förälder. Och tänk då, och nu behöver man inte lägga pengar för att investera i sin relation, men ja, när man har barn och familj så är det kanske ofta att man behöver åka iväg. Sånt. Det kanske blir en hotellövernattning eller att man går ut och äter, och då kostar det ju en slant kanske. Men absolut, dåligt samvete. Det tror jag. Dåligt samvete överhuvudtaget var iväg från barnen. Och det är ju så paradoxalt när jag sitter med par som liksom är redo att bryta upp från relationen, när man kanske har hela tiden velat vara nära och inte tillåta sig detta här tid ifrån barnen. Och så står man och överväger om vi faktiskt ska gå isär och ha tillgång till våra barn så mycket mindre tid.
Sant.
Det är jättetokigt.
Ja. Och jag tänker många gånger kanske när man har gått isär att man behöver ha en bättre relation med den andra föräldern. På ett annat sätt såklart.
Mm.
Men det är ju redan slitigt liksom.
Ja, absolut. Nej, jag brukar säga att man ska inte skaffa barn med någon som inte man kan tänka sig att skilja sig från.
Mm.
Det är kanske lite sådär, men ja. Är det någon gång man behöver samarbeta så är det ju helt klart när man inte lever under samma tak längre och har barn tillsammans. Det ställer ju jättestora krav. Så att det gäller att välja med omsorg vem man bildar familj med.
Ja.
Men det är ingen som vill lyssna på det när man, innan man har skaffat familj.
Nej, såklart.
Men så är det ju.
Men det kan vara bra att ha i baktanken kanske.
Mm,
men jag tänker också, som du sa innan, man är ett par, man har det bra och allting funkar bra. Och så kommer ett barn. Då tänker jag, då hamnar man ju också i hela den här barnuppfostran.
Mm.
Som man kanske inte som par har tänkt och pratat så mycket om. Hur gör man om man tänker väldigt olika där?
Mm. Ja, nej, det är ju väldigt spännande för att få barn tillsammans, det ställer ju helt andra frågor. Alltså det är ju helt andra frågor som dyker upp med djupare kopplingar till värderingar. För när det gäller barnuppfostran så har vi nog en ganska tydlig bild, de flesta av oss, hur vi den dagen vi blir föräldrar kommer vilja uppfostra våra barn.
Mm.
Och det är ju därför det är viktigt att kunna samarbeta med den andra föräldern, oavsett om man lever ihop eller isär.
Mm.
Men du frågar, om man har väldigt olika bild, alltså någon vill köra en uppfostringsstil och någon vill köra en annan.
Mm. Eller om det är liksom kanske ett problem om man hanterar det på två väldigt olika sätt.
Ja, ja. Jag tror ju egentligen inte att två föräldrar behöver vara exakt på samma sätt och supersynkade med sina barn. Utan barn kan lära sig att med mamma så brukar det fungera så här och med pappa brukar det fungera så här.
Så brukar det väl vara i alla fall med lördags godis.
Men det kan ju lätt uppstå konflikter kring hur vi ska uppfostra barnen. Det är ju en vanlig konfliktfråga för föräldrar. Man behöver ju vara ganska så ambitiös, tänker jag. Speciellt om man har lite olika värderingar med sig in. Då behöver man ju verkligen gå in och vara, ja, men vara nyfiken på varför tänker du så och varför tänker jag så här och gå tillbaka lite grann. Ofta så hittar vi nog att det är så som vi själva har haft det när vi har varit små och lyssna på varandras perspektiv och vända och vrida lite grann. Mm. Jag tror inte att vi behöver vara totalt eniga, men vi behöver ju förstå varandra. Varför tänker vi olika och hur ska vi kunna göra någon kompromiss? Alltså hur vill vi ha det i vår familj och varför vill vi det?
Ja, för vissa saker är ju, tänker jag, är okej att mamma gör det på ett annat sätt och pappa gör på ett annat sätt.
Ja.
Men vissa grundläggande värderingar behöver man ju kanske ändå på något sätt.
Absolut, ja,
gemensamt.
Och i bästa fall är det ju sånt som man pratar om redan innan man skaffar barn, tänker jag. Det är ju det allra bästa, att hur kommer det bli? Vad är viktigt för dig? Ja. Vad är viktigt för mig? Och också prata om när vi tycker är olika. Hur ska vi bestämma då? Vilken linje ska vi?
Mm.
Då handlar det kanske inte om att ja, men då går vi varannan gång som du tycker och jag tycker, utan vi står kanske för någonting, hur vi vill ha det i vår familj, tänker jag. Vad det nu ska vara. Att man ska ta ansvar eller att man ska visa tillit. Eller att det är viktigt att ha mycket kärlek. Mm. Närhet till varandra. Ja. Ja. Någon grundvärdering som man kan luta sig mot när det är svårt att fatta beslut ibland kanske.
Är det svårt, tror du, för par att prata om de här sakerna? Alltså, har man då två små barn och man tänker väldigt olika, då är det väl kommunikation som man behöver ta till.
Ja, men absolut. Ja, och det beror ju lite grann på när man börjar prata om det. I bästa fall prata om det innan vi sitter i de skarpa lägena.
Mm.
Det är ju kanske inte så många som gör det, men det är ju det allra lättaste. För då är inte konflikten infekterad, den har kanske inte ens uppstått.
Mm.
Ju längre vi väntar och knyter näven i fickan, ju svårare kommer det bli att prata. För då blir det ju en prestige också att jag vill kanske få min vilja igenom. Jag har kanske tänkt dina argument massa gånger utan att faktiskt fråga dig varför du gör som du gör. Så absolut att man behöver prata med varandra för att förstå. Och det är ju där man ibland kan behöva lite hjälp för att få lite objektiva infallsvinklar och frågor. Ja.
Mm. Och det tänker jag, det kan vi prata med vänner.
Absolut.
Familjer om också. Yeah. För jag menar, jag tror nog att alla är i samma sits.
Ja.
Yeah. Det är väl kanske inga som har jätteenkelt att uppfostra exakt likadant och inga knasigheter. Eller?
Alltså det finns nog av alla sort. Och för olika par så är det olika viktigt också. Det finns ju partner som är beredda att lägga helt och hållet i att nej, men vi går så som, jag litar på dig, att du har bättre koll på det här än vad jag har och vi går på din linje. Och då uppstår inga konflikter heller kring barnuppfostran. Men det kanske inte blir lika lätt att samsas om ansvaret för barn och barnuppfostran om det är en person som är den som har tyngdpunkten hela tiden i vad det är som ska gälla.
Sant.
Men folk bråkar om så olika saker. För vissa är barnuppfostran ingenting, för vi tycker faktiskt lika, vi har lika värderingar, kanske liknande uppväxter, och då bråkar man om andra saker istället. Mm. Och för andra så är det det mest, ja, men det är det jag har tänkt hela mitt liv, att när jag får barn då kommer det här och det här och det här var viktigt för mig. Och så har jag en partner som också tycker det är superviktigt med allt ifrån grundläggande värderingar till detaljer kanske, och tycker vi inte lika där, det är klart att det kommer vara knökigt.
Tror du att det är dumt att bråka om de här sakerna framför barnen?
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte man ska bråka framför barnen. När barnen blir lite större så tycker jag att man kan involvera barnen till att resonera kring regler som vi har. Till exempel den här regeln som vi har. Jag tänker så här och du tänker så. Vad tycker du egentligen? Men då pratar vi lite större barn.
Precis.
Men då går det bra. Men bråka inför barn. Jag tycker inte föräldrar ska bråka inför barn. De kan få lov att argumentera och diskutera. Men bråka för mig låter lite obehagligt. Om jag är barn och ska lyssna när mina föräldrar bråkar.
Nej.
Men det är ju lite vad jag lägger i. Vad ett bråk.
Precis.
Man kan få vara oense, men man behöver inte tampas med varandra inför barnen.
Nej, exakt. Mm. Och det kan ju vara bra att tänka på då. Eftersom att de här konflikterna kanske kommer upp väldigt ofta. Att man tar det då.
Konflikter ska man prata med varandra om i lugn och ro. När känslorna har lagt sig. När vi är kapabla och har tillgång till vårt förnuft. När vi kan lyssna på varandra och kan vara kloka tillsammans. Det är då vi ska prata om våra konflikter. Det är vad som gäller. Det är det bästa sättet att hitta nya vägar och kompromisser tillsammans. När vi är lugna och fina. Så det kanske kan vara jättebra för föräldrar med barn runt omkring att de kan inte bråka färdigt om en fråga som kommer upp, utan då får vi parkera den och så tar vi den vid ett tillfälle när vi kan sitta ner i lugn och ro, och då har man ju fått svalna av automatiskt.
Sant, det är sant. Barn är bråkstoppare.
Ja, vad bra. Egentligen.
Jag funderar på en sak också relaterat till vad du sa innan, att man lever som par och att man ska fortsätta med det efter man har fått barn. Jag vet ju att det finns vissa som har, alltså oftast är det ju mammorna som har bebisarna väldigt mycket på sig och man ammar och liksom väldigt mycket fysisk beröring. Och att det då kan bli lite av en issue för att hon har fått fysisk beröring hela dagen och så kommer
hon vill inte ha någon som
där och ska liksom kramas och man liksom, hur kan man hantera en sån sak? Jag tänker fysisk beröring, om det är ett kärleksspråk, det är väl kanske det som är mest lättast att ta som exempel just med småbarn på det sättet.
Att mamman har fullt med fysisk beröring av sitt barn.
Ja.
Och när partnern sen vill ha fysisk beröring så är det inte så intressant
längre.
Nej, men det är ju en period, tänker jag, där många mammor eller ammande då känner så. Det tror jag verkligen. Och om det då är det som är det primära kärleksspråket för partnern, låt säga. För det skulle ju kunna bli en så här, nej men jag får ingen hudkontakt eller beröring. Nej, men det är ju någonting som man behöver prata om då. Och ta reda på vad som ja, men vad finns det lust till för någonting? Hur känns det för den där mamman som har klängiga band på sig hela dagen? Och vad behöver hon och vad behöver faktiskt partnern? Och kanske tänker jag att man skulle kunna bli bättre på att avlasta den där mamman också. För kan vi samsas om den där fysiska kontakten så är vi kanske båda två lite så här. Båda har fått lite även om det är från sitt barn. Men ingen är heller helt så här när man väl blir själv med sin kropp. Bara, låt mig vara. Utan då har vi kanske hjälpts åt. Jag tänker ju inte att vi ska, om vi ställer upp för varandra att, ja, men att vara nära till exempel, trots att jag känner att min kropp vill bara vara för sig själv, då tror jag tror att det är väldigt kortsiktigt. Mammor är väl också kända för att tillgodose andras behov för att man tillgodoser sina egna behov. Jag tror inte det är så bra i längden. Jag tror att man ska respektera sina egna behov, kanske i lite större utsträckning. Även om det innebär att det finns en partner som kanske känner sig lite ensam när inte man får vara nära lika mycket som man hade önskat. Men det går ju att prata sig samman om det här med det behöver kanske inte vara hela vi som är nära, det är kanske vi kanske kan sitta och hålla varandra i hand när vi sitter i soffan eller när barnet också är intill, men det är kanske då vi också kan sitta nära när jag än så får jag också stunder där jag bara får ha min kropp helt för mig själv.
Precis.
Jag hör ju också många kvinnor framförallt som kopplar till den här fysiska beröringen, att lite som att man håller tillbaka med fysisk beröring ibland, alltså den här närheten, för att det kan kännas som att om jag ger så här den här delen så finns det också en förväntan på mer och mer.
Just det.
Jag hånglar kanske inte i sängen jättegärna om jag inte känner att jag vill gå hela vägen. Mm. Utan jag vet om att det är det som kommer kanske väcka en lust till min partner att vilja ta vidare, och då låter jag hellre bli. Och det är ju, det är ju väldigt tråkigt.
Ja.
Det är ju för att man inte har pratat om det här att det, ja, men vi behöver ha lite spelregler. vi pratar... Nu kommer jag nästan in på så här samtyckestanke, men i en relation är det också viktigt att man när som helst ska kunna säga stopp eller hit, men inte längre. För om vi tänker att jag inte vill kyssa min partner om jag inte också är beredd att ha sex till exempel. Nej, men det blir väldigt få kyssar kanske från den ammande mamman.
Ja.
Och det är på bekostnad för båda i relationen, så vill man ju inte ha det.
Nej.
Men det är ganska naturligt att det kan bli så om man tänker att vi vill inte göra varandra besvikna, vi vill. Ja,
just det. Hej. Och jag tänker lite grann, nu vet ju jag som sagt inte, men jag kan tänka att det blir lätt att det blir, ja, nu får hon massa fysisk beröring och mannen blir utan, och så är det bara så. Och så hoppas man att det blir bättre om en stund. Men jag tänker som du säger också, det finns ju massa olika. Alltså man kan komma på massa olika sätt och grejer och liksom försöka explore lite grann.
Ja.
För det är inte svart på vitt, tänker jag.
Nej. Nej, och problemet blir ju när den här partnern som du beskriver börjar tycka synd om sig själv och tycka att nej, men nu är jag utlämnad här och jag får ingen uppmärksamhet och jag känner mig inte älskad, och det är barnet, det är mamman och bebisen, och där får de får allt och jag får inget. Där är det ju viktigt att lyfta den. Inte lyfta den utifrån att du rör mig aldrig längre. Mm. Utan lyfta den utifrån att vet du vad, jag saknar det här. Mm. Från innan när det bara var du och jag. Då kunde det vara så här och vi brukar ligga nära när vi skulle sova. Jag saknar den delen. Mm. För lyfter man på det sättet så är det ju större chans att oj, nej men jag förstår. Ja men vad skulle vi kunna göra åt det? Att man... Mm. Att man lägger problemet mellan sig tillsammans, och så har vi ett gemensamt problem där som vi kan vända och vrida på lite grann. Det är mycket smartare än att gnälla och tycka synd om sig själv.
Såklart, så är det väl i alla lägen. Jag tänker också kanske mamman inte tänker på det på lika mycket som pappan då. Kanske.
Nej, men precis. Så kan det också vara. Och det kan ju vara helt okej för den där mamman att, men vet du vad, vi... Jag behöver nog ha det så här. Kan vi prata om det om en månad igen? Eller nej, men jag känner att någon klättrar på mig hela tiden. Skulle vi kunna hitta ett sätt där jag kan få lite så här egen tid med min kropp? Mm. där du tar ett större ansvar för att, ja men, till exempel när man har ammat, är det kanske naturligt att det är mamman som sitter kvar med bebisen på bröstet och så kanske bebisen sover där under en lång, eller barn överhuvudtaget, men då kanske man har rutinen istället när amningen är klar så sover man vidare på partners bröst,
precis,
till exempel.
Ja, exakt.
Bara för att få så här, vara lite mer fri i sin kropp. Nu kan jag röra mig och finnas i hemmet och göra andra saker och inte vara så låst. Och då är det viktigt att den där mamman släpper det också.
Precis, det skulle vara min nästa tanke.
Överhuvudtaget, jämställda relationer brukar vara lyckligare, bättre relationer med bättre sexliv och bättre kommunikation.
Mm.
Men det gäller ju att man släpper ifrån sig ansvar också. Att inte tänka som mamma brukar det ju vara, att det är jag som vet bäst vad det här barnet, jag har burit det här barnet och vi känner varandra bäst, eller jag har varit föräldraledig länge, längst, eller ja, men vad det nu kan vara, utan att man behöver släppa. Och det blir kanske inte på precis samma sätt, men det gör kanske ingenting. Kan man inte alls göra någonting, man får lita på, har jag valt att skaffa barn med den partnern så gjorde jag nog det av en anledning.
Ja.
Jag kanske också kan lära mig någonting därifrån.
Ja, jag tänker det är ju oftast kanske att mamman och barnet har ett starkare band till en början, naturligt såklart. Men det betyder ju inte att partnern ska ta ett steg bak.
Nej, och jag tror inte så mycket på partner som ber för mycket om lov till, utan att ta plats i sitt föräldraskap.
Mm.
Nej, men det där är ju... Jag vet lika mycket vad mitt barn behöver som du vet. Alltså bara ha inställningen att nej, men nu gör vi så här. Här, nu ska vi göra det här, eller nu fixar jag detta. Att inte fråga om lov så mycket.
Mm.
För så fort jag börjar fråga om lov, om, ja, men nu pratar vi väldigt mycket om små bebisar, men det är de bilderna jag får.
Ja,
men om jag ska, är det okej, okay? kan jag bada bebisen nu, eller kan jag göra det här, eller kan jag... Men fråga inte, utan berätta vad du ska göra. Mm. Det är ett jättebra sätt att avlasta mamman från en del av ansvaret.
Just det.
Det är så vi kan göra det tillsammans.
Mm.
Och det gör stor skillnad, det gäller att börja när man har små barn, och sen följer det med.
Mm. Ja, för också, jag menar, det... En sak som jag kan reagera ofta på, tyvärr är det ju män som säger det, men att de ska passa barnen för att mamman ska ut på någonting.
Underbart.
Man bara, du passar ditt eget barn.
Ja.
Det är väl på något sätt, tänker jag, inte ett bevis, men att man är lite, inte helt enade och jämställda.
Man har inte tagit sig an rollen fullt ut, skulle man kunna säga.
Precis, något sånt.
Ja. Ja, jag håller med dig. Precis. Sluta be om lov och ta hand om och vårda ditt eget barn.
Mm.
Så kommer du nog ha en mamma i det här fallet också som har lite mer tid och energi över till annat.
Precis.
Så det hänger ju ihop.
Ja, det gör ju det. Och som vi pratade om innan, att mår ni bra så mår hela familjen bra.
Precis. Och tillbaka till vad relationen behöver, då är det viktigt att förstå att detta är ju inte bara en kort period, som sagt, utan detta är under flera års tid, och så lägger vi grunden i början när vi är föräldrar. Och det gäller att prata om hur vi har det. Hur har vi det som föräldrar? Finns det någonting vi kan göra annorlunda i vårt föräldraskap? Och vad behöver du av mig? Känner du att vi också är kärlekspartners, inte bara föräldrar? Vad behöver vi göra för vår relation? Så att det är olika saker. Det kan bli grymma. Alltså det är lite det, familjen AB föräldrar. De är ju grymma på att vara föräldrar och ett team tillsammans. Där de gör allting. Allting är effektivt. Det blir gjort på ett väldigt bra sätt. Det är genomtänkt och planerat. Det är bara det att de missar helt och hållet att vi var ju en kärleksrelation här också.
Mm.
Och så går åren och allting har flutit på så himla smidigt. Tills man tittar på varandra och så bara oj, oj. Företagspartner.
Mm. Ta i hand.
Ja.
Ja,
och allting har ju gått så enkelt hela vägen. Men det har varit på bekostnad av någonting annat.
Mm. Mm.
Det är många som känner igen sig i den.
Men jag tror det, och jag tänker också vad många säger, och vilket som jag också tror är sant, att man har inte tiden.
Mm.
Och jag tänker det stämmer säkert, men man kanske måste ta sig tiden.
Ja,
helt enkelt.
Ja, precis. Det kommer inte av sig själv. Det är exakt. Mm. Man behöver ta sig tiden, det kommer inte av sig själv. Man behöver vara lite målmedveten, inte bara med föräldraskapet och barnen, utan också med så här, varandra.
Mm. Mm.
Och det finns ju de som klarar detta alldeles fantastiskt bra. Som har det med sig som en naturlig del genom livet och genom föräldraskapet. Och de kan ju njuta av det här tillsammans på ett helt annat sätt. Och de behöver inte heller bli oroliga när barnen börjar bli stora. Att oj, vad kommer hända när barnen flyttar ut? Alltså hur tomt börjar det kännas här hemma om det bara är du och jag? Vad ska vi ens prata vi om det. För någonting? Det är ganska skönt att slippa den.
Mm. Du, jag tänkte att jag skulle köra, jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Men fyra snabba, eller fyra fördomar, eller myter, eller sanningar.
Aha, spännande.
Så får du bara svara snabbt, så kan vi kanske gå på djupet lite mer.
Okej.
Okay. Lite senare. Mm. Men det här, det kan man kanske egentligen säga mina föreställningar, eller saker som jag har hört är viktigt, eller händer när man har små barn.
Okej.
Okay. Första. Det är viktigt att fortsätta ha sex under första tiden efter man har fått barn.
Det är viktigt att få... Och jag får bara svara ja eller nej.
Du kan lägga ut lite grann, men vi kan ta det lite mer senare.
Nej.
Nej? Nej? Det är viktigt att barnet sover i en egen säng.
Nej. Sabbar jag dina...
Nej. Det är ju ditt svar.
Ja.
Barn... är det som är mest påfrestande på relationen?
Oj. Jag känner att jag är väldigt så anti-sanningar. Nej, jag tror det är mest påfrestande för de flesta relationer kanske. Men det finns ju saker som är mer påfrestande än barn, skulle jag säga.
Mm. Småbarnstiden är den tid då flest är otrogna.
Oh, och vad räknar vi med småbarns? Tid här nu, pratar vi fortfarande så här 1-4-5?
Ja.
Ja, men då tror jag inte det.
Nej.
Nej.
Okej. Okay. Intressant.
Jag kan ha fel på alla frågor.
Nej, det finns inget rätt eller fel. Men det här är saker som jag har hört, både experter och från föräldrar och från att det är så där. Det är viktigt att man har sex. Fortsätter ha sex.
Ja.
Att det är viktigt att man sover, att barnen sover i sin egen säng från första dagen efter man kommer hem från BB.
Mm.
Och att just barn är det mest påfrestande. Och att det är då som folk är otrogna. Och jag tänker att hela den här otrohetsgrejen kan ju ha kopplat till vad vi precis pratade om innan.
Mm,
en fysisk närhet.
Att man inte får vad man behöver. Så.
Mm.
Mm. Ja, men och vi måste prata mer om dem nu, va?
Ja, nu får vi prata.
Ja,
men valt snabba svar.
Snabba svar, det är inte för mig.
För dig. Vi lägger ut.
Yes.
Varför är det inte viktigt att fortsätta ha sex?
Nej, men jag tänker det är viktigt att fortsätta vara ett kärlekspar. Det är fortsatt viktigt att vara nära på varandra på ett sätt som känns bra för båda parter. Det är väl det jag tänker. Att finns det, det är ju många som inte är i ett... tillstånd, kanske varken fysiskt eller mentalt, där sex är någonting som känns lockande. Och då är det ju jätteviktigt att inte ha någon press på sig att det bästa för relationen är att ni ska ha sex så snart som möjligt. Eller det skulle ju kunna vara förödande för den kvinnans sexliv för väldigt lång tid framåt. Så det är så jag tänker.
Mm.
Att om man vänder på det. Sen så tror jag att det är ju viktigt att det inte bara kopplar bort. För det är ju en del av kärleksrelationen.
Mm.
Sannolikt har det varit en del av kärleksrelationen innan man skaffade barn. Eller en del av själva barnskaffandet också. Och då förutsätter jag att det har varit en del som har gett någonting i relationen. Som man har uppskattat. Och då är det ju viktigt att inte tänka som att... Okej, nu har vi fått barn tillsammans, nu lägger vi undan den och så nu är vi föräldrar och sen så får det komma sen någon gång. Nej, det tror jag inte är så bra, utan finns det om det ingår som en del även den där första tiden att vi känner lust, och då är det ju klart att man ska återuppta sitt sexliv tillsammans. Det finns ju ingen anledning att vänta annat än om inte det skulle kännas bra, såklart.
Mm. Sen så tänker jag att det finns ju olika sorter.
Alltså, man kan ha sex på olika sätt.
Ja, men precis.
Ja. Så närhet på det sätt som känns bra för båda parter. Mm. Det är väl det som är viktigt att behålla som en viktig del i de flesta kärleksrelationer.
Mm.
Så.
Mm.
Mm. Men press på att, jag bara tänk om det skulle komma en, om jag har fått barn ganska nyligen så kommer det hem en partner. Jo, jag har hört här att det är viktigt att man ska ha ut.
Stryk här. Ja. Ja, nej, men jag tänker och tror att eftersom att det här är någonting som sägs att det kanske blir en press. Ja. Att man ska fortsätta ha sex, även om man kanske inte vill det. Men nu är barnet 5 månader. Ja. Nu, ja, liksom,
ja, nu borde vi, nu måste borde vi alla andra ha.
Ja. Mm. Men nej.
Nej, då tror jag mer på att få till den där diskussionen vi pratade om innan. Så här, vad behöver du? Och hur känns det i din kropp? Mm. Och liksom, vad behöver din kropp nu? Och det är klart att man kan berätta vad man längtar efter för någonting. Mm. Och vad man, men viktigt att vara lyhörd och lyssna. Hellre locka än att pressa.
Mm. Hellre locka än att pressa.
Ja, det var väl ganska självklart egentligen. Men det, men det gör ju ändå stor skillnad.
Ja. Det är bra. Men jag tänker också att alla de här grejerna kan ju höra ihop. Blir det en press att man ska ha sex fast man inte vill? Och kanske den ena vill att barnen ska sova i sängen och den andra inte.
Mm.
Då blir ju det en väldig påfrestning på relationen. Och så kanske partnern inte får någon fysisk beröring. Jag tänker att det kan ju lätt bli...
Ja, vi adderar ihop de där.
Mm,
så blir det konflikt av det.
Mm.
Ja, absolut. Det är som sagt vanligt att man bråkar kring under den här tiden. Eller barnuppfostransdelen. Mm.
Men vad har du för tips då? Vad ska man göra?
Mm. När man inte är överens om...
Ja. Om allt.
Om, vad har du för tips? Prata med varandra.
Prata med varandra.
Nej, men, ja, men det kommer ju som sagt alltid vara det. Att berätta, att lyssna, att försöka förstå varandra. För att vara föräldrar, man kan vara föräldrar till samma barn. Men har helt olika upplevelser av det. Och i synnerhet i början när vi tar olika roller av naturliga skäl. Och då är det väl viktigt att vi inte börjar prata om barnet ska sova i vår säng eller om det ska sova någon annanstans. Om diskussionen egentligen handlar om att jag vill att vi ska ha sex och därför så behöver barnet sova i ett eget rum. Om det är det som är problemet egentligen så är det vi behöver prata om. Och då behöver vi vara så pass öppna och ärliga att så här, jag saknar dig, jag saknar att vara nära dig.
Mm.
Finns det något sätt som vi kan vara mer nära varandra? Och det kanske inte alls behöver handla om var barnet sover eller inte.
Mm.
Det finns ju föräldrar som har väldigt svårt att sova om inte de hör barnets andetag de första månaderna i samma rum. Och då blir det kanske inte blir mer närhet för att barnet sover i ett annat rum. Det kanske blir ett vrak till en förälder istället.
Ja, men precis. Ja.
Utan... Att lyssna och vara nyfiken på, ja, men varför tycker du att det är viktigt? Och varför? Jag tänker att den här frågan om att ha barn som sover i samma rum. Även om jag personligen har tyckt att det har fyllt en stor funktion att ha barnen till sovande i ett eget rum. Mm. Mest för att föräldrarna ska få lov att sova gott. Och inte vakna vid varje liten rörelse eller snusning så. Så är ju inte det finns inte någonting som är bäst för alla. Utan man får ju hitta sina egna sätt. Och då måste man ju prata med varandra. Och har vi ett barn som sover i samma sovrum som oss under lång tid. Det är många som har barn som sover i flera år i sovrummet. Mm. Någonting säger mig att om den relationen är hälsosam och kärleksfull. Så hittar de sätt att ha sex tillsammans. Och,
ja.
Och liksom leva ut sina fantasier ändå.
Bullybumpa sexet som jag har hört alla så.
Ja. Man får ju bara vara kreativ. Så, ja. Så det är inte det som kommer avgöra, tror jag. Utan nej. Om man pratar om vad vi behöver för någonting och vad vi längtar efter.
Mm. Och så, jag menar, så är det väl med allt i relationen. Det är ju kommunikation.
Ja.
Det är det handlar om.
Precis. Att vara nyfiken och att lyssna in perspektiv och att göra det under bra förutsättningar. Mm. I lugn och ro, när jag faktiskt har tid att lyssna. Kanske i ett mysigt samtal över en middag någonstans. Mm. Eller inte när vi är stressade och trötta och inte håller på att stå ut längre. Utan, mm.
Vad kan man göra för, mer än att liksom, såklart prata om det, men att förebygga att det blir fel? Finns det något mer? Kan man liksom starta rutiner innan barnet kommer? Eller liksom, har du några sådana tips?
Nej, men att prata igenom de här olika vanligaste delarna innan mm. barnet kommer, det tror jag är jättebra. För att det är mycket lättare att komma överens innan sömnbristen har börjat slå in. Att veta om, för att vi har ofta en föreställning om hur vi tycker saker ska vara, och sen så ställs det på ända när barnet i fråga mm. då kommer. Men att prata om det, och det är det ju många som gör, och det är ju superbra. Det är ju en del av att vänta barn tillsammans, tänker jag, att prata om, ja, men vad tycker du är viktigt, och hur hade du det när du var liten och växte upp, och detta här med att sova i samma rum eller inte, eller samma säng eller inte, det är väl en perfekt sak att prata om när vi väntar. Det borde ju ingå i, mm. i så här, kurserna på vad det nu är, mödravården eller VVC eller vad det nu är. Det är ju de sakerna man behöver prata om.
Mm.
Helt klart. Så att vi synkar oss i så många sådana saker som möjligt. Sen kan vi behöva tänka om i alla fall. Det blir ju kanske inte som vi har tänkt oss, men då har vi nej. Påbörjat samtalet i alla fall.
Ja, precis. Då tankarna börjat snurra ja. Hos
ja.
Båda.
Ja.
Ja. Sen så vet, såklart, man vet ju aldrig vad det är för barn
nej.
Det blir.
Nej, nej,
heller.
Nej.
Och hur krävande eller lätt eller...
Nej, precis. Så. Och jag som förälder blev kanske inte alls sån förälder som jag hade tänkt att jag skulle bli. Men har vi pratat om det innan, kanske vi också kan skratta åt oss själva lite grann ibland att det inte blev... Nej. Det tror jag också är någonting som kan ställa till det i samarbetet och föräldraskapet, just de här förväntningarna. Förra gången mm. pratade vi om förväntningar inför sommaren, och där precis. Finns ju höga förväntningar. Men snackar vi då hur förväntningarna är när vi ska bli familj och föräldrar.
Mm.
Där finns ju också ofta väldigt tydliga föreställningar om hur saker kommer att bli. Ja, men precis, hur barnet kommer att bli, hur fantastisk jag kommer att vara som mamma, hur lyckliga vi kommer att vara tillsammans. Och vi ska, alltså... Det är ju också livsfarligt så. Mm. Jag tror att ska man ha barn och ge sig ut på den, att man ser det som en, ja men, klyscha liksom. Nej, men det är en sån resa man ska göra, så vet vi inte riktigt vilka stopp det kommer att bli på vägen och vad vi kommer att uppleva för någonting. Men vi ska ta oss vidare tillsammans.
Mm.
Men inte ha för mycket, passa sig lite med för tydliga förväntningar. Det kommer också bli lite grann som det blir.
Man får go with the flow.
Ja, men det får man ju verkligen göra som förälder. Även om det är bra med struktur och rutiner. Men det är en annan sak.
Ja, för det hör man ju att det är jättebra.
Ja.
Mm.
Ja.
För det är det väl kanske.
Ja, det tror jag. Jag gillar ju sånt.
Ja.
Ja, det är ju verkligen någonting man kan kalibrera sig tillsammans som föräldrar. Mm. Att vi kan vara trygga i att vi har kommit överens om vilka rutiner som ska gälla, kanske med vilka tider och vad som ska hända.
Och det tänker jag är ju kanske jättebra om det är så att den ena tar mer ansvar än den andra. Att man har tydliga rutiner, för då behöver man inte fråga.
Då slipper man det här, är det okej att jag gör, eller när ska han äta? Men det vet vi alltid. Det är samma tid varje dag.
Mm.
Mm.
Precis.
Ja, men jag tror, alltså, som sagt, att dela ansvaret så mycket som möjligt för föräldrarna är ju en framgångsfaktor för en nära relation. För då finns det också utrymme för båda till att engagera sig i andra saker också, inte bara föräldraskapet.
Just det.
Och lyckliga föräldrar är ofta bättre föräldrar. Inte uppoffrande. Man behöver inte vara uppoffrande och göra avkall på sina egna behov. Och en del av ens egna behov är nog att ha det fint i den kärleksrelationen man har valt att ta vidare till ett föräldraskap.
Mm.
Det är jag ganska säker på.
Jag tror att det kan vara, ska man säga, en tröskel att gå över.
Ja.
Kanske. Att liksom
ja.
Fatta och acceptera att det är så det är.
Ja, ja, men det sitter långt inne för många. Som även om man har trubbel, man vet att man borde ta sig an, så är det ändå svårt att prioritera det.
Mm.
För att det, alltså bara som en sån enkel sak som att då behöver jag vara ifrån mitt barn. Jag behöver använda barnvakt eller lämna av hos mormor eller vad det kan vara.
Mm.
Och det är ju konstigt när risken är, om du inte tar hand om det nu, så är risken att du kommer vara väldigt mycket mindre med ditt barn.
Mm.
Faktiskt, det låter ju som att hårdra det väldigt mycket, men det är ju, de jag träffar är ju väldigt mycket i det. Alltså det kan stå och väga mellan att inte träffa mitt barn alls på halvtid.
Precis.
Och ändå lite svårt att investera i tid och energi, fast att det är den största skräcken som många föräldrar har.
Det är ju intressant egentligen.
Ja.
Att man då inte faktiskt tar den där tiden.
Det är någon programmering som har gått fel. Ja. Det var plikt. Jag tror att det var starka pliktkänsla inför föräldraskapet. Att det, det blir lite tunnelseende kanske.
Väldigt intressant.
Mm.
Har du några, nu kanske du har ju kanske sagt, men om du bara summerar dina absolut bästa tips till att hålla kärleksrelationen vid liv?
Och nu tänker vi sådana som har blivit föräldrar lite i nutid,
ja,
kan man säga. Mm. Det första som kommer till mig är att, struktur såklart, att ha kanske... om jag skulle få barn för första gången, nu är mina barn har funnits i ett gäng år så. Men om jag skulle få barn för första gången, så skulle jag nog bestämma att en gång i månaden, då är det ett alarm som kommer ringa på vår mobil, för då så ska vi använda oss av några reflektionsfrågor till exempel, för att ta ställning till i hur har vi det i relationen just nu, vad fungerar särskilt bra, vad skulle vi behöva tänka på för att ha det ännu bättre i kärleksrelationen under den kommande månaden.
Då har det ingenting med barnen att göra egentligen, de här reflektionsfrågorna.
Mm. Nej. Bara för att tvingas till att tänka lite kärleksrelationen.
Mm.
För föräldraskapet, det kommer vi prata om hela tiden ändå. Så. Men en gång i månaden minst, att vi faktiskt stannar upp och funderar lite grann kring hur mår kärleksrelationen.
Mm.
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 Det skulle jag vilja tipsa om. Det får ju vara lite enkla saker, eftersom de där föräldrarna ändå har fullt upp med annat. Så jag skulle nog säga någonting om kärleksspråken. Få koll på vad har din partner för kärleksspråk. Mm. Så att du har en liten uppsättning med kärlekshöjare med dig under tiden framåt, alltså saker som du vet om, handlingar som du kan göra eller saker du kan säga för att visa din partner att det finns ju kärlek också, det är inte bara så här hjälpa till med sysslorna kopplat till barnet, utan så att lägga din partners primära kärleksspråk på minnet och ha en liten verktygslåda med saker där. Jag skulle ju nog kunna säga hur många som helst. Men det får vara lite lagom. Det får vara lite lagom när det är de här föräldrarna. Men får man till en reflektionsstund en gång i månaden, och får man till att partnern kommer känna sig älskad, så tror jag det är toppen.
Mm. Och så kan man vara kreativ, tänker jag.
Mm, precis.
Lite dejter hemma och
absolut.
Sånt, om det liksom man inte kan gå iväg.
Inte se allt man inte kan göra, utan innan så gjorde vi så här, vad kan vi göra nu? Det kan vi faktiskt. Mm. Innan gick vi på restaurang och satt vi fint dukat bord. Vi kan duka på golvet i vardagsrummet och känna att här brukar vi inte sitta och äta vår mat.
Spännande.
Och bara,
jag tänker lite outside the box också, som vi pratar med fysisk närhet och grejer.
Precis.
Jag tänker att när det kommer till alla relationstips, tänker jag är bra, men allt funkar inte för alla. Man måste hitta det som funkar för,
ja,
för oss.
Och det kan man hjälpa sig åt med.
Mm.
Inte gå och klura på egen hand och börja bli missnöjd för att inte din partner gör vad partnern borde göra. Mm. Och det är bara jag som tänker på den här relationen. Utan faktiskt prata med varandra.
Mm.
Nu känner jag så här. Vad kan vi göra tillsammans?
Har du något mer du vill tillägga?
Massor.
Massor. Vi kör en timme till då.
Nej, men det är så roligt att prata om det här.
Mm.
Jag skulle vilja prata med de där nyblivna föräldrarna och jag skulle vilja hjälpa dem på vägen.
Då kan de ju kontakta dig.
Ja,
helt enkelt.
De kan kontakta mig, de är så välkomna så.
Ja. Jo, jag menar det finns så mycket hjälp att få. Det finns så mycket resurser, du finns och massa andra.
Ja.
Man behöver inte sitta, tänker jag, och känna att man har det jobbigt i sin relation när barnen är små och inte göra någonting åt det.
Nej, det finns ju jag har ju uppdragsleken som är så här enkel, tillgänglig. Du tar ett kort varannan vecka och din partner tar ett kort varannan vecka, så gör du vad som står på kortet. Mm. Hur enkelt som helst. Det finns ju appar, det finns massa konton man kan följa med enkla tips och tricks och frågor och fundera. Alltså, vi såg något annat spel. Det finns så himla mycket onlinekurser man kan göra bara för att sätta relationen i fokus.
Mm.
Och det behövs inte. Så länge inte det har blivit stora problem så behöver det inte vara kostsamt. Det behöver inte ta mycket tid. Det handlar om små saker som gör att vi håller kärlekslågan vid liv.
Mm.
Så börjar man bara i tid så är det hur enkelt som helst.
Ja, det låter bra.
Eller hur?
Det låter så bra.
Ja.
Det är som sagt, man kan prata mycket om det här.
Mm.
Och som det är med alla relationer, så är det ju också med alla barn och föräldrarrelationer. Man är olika och man behöver hitta sitt sätt.
Och tänka på att den här föräldrarrelationen, precis som att barnen, vi vill behålla dem resten av livet, så vill vi också behålla den där kärleksrelationen efter att barnen inte är huvudpersonerna kanske längre. Och då gäller det ju att värna om den relationen också. Då funkar det inte att gå och vara varandras motståndare eller se varandra som bara den som ska avlösa mig så att jag kan göra mina grejer och komma ut från huset. Och det funkar inte.
Nej.
Då måste vi vårda den där relationen, annars så är den förbrukad. Ja, och jag tror det är så mycket viktigare att i så fall, om jag kan få välja, om jag som barn kan få välja om mina föräldrar är lyckliga tillsammans med det de har tillsammans, så kommer jag välja det alla gånger framför än att de ska vara supersynkade. Det finns ingen poäng med att de ska vara supersynkade och tycka och tänka precis samma sak i föräldraskapet. Då skulle de ju kunna vara precis samma person.
Mm.
Så dumma är inte barn, det behöver inte vara så. Så att, nej, jag tror de flesta barn mår väldigt bra av att se sina föräldrar trivas i sitt sammanhang där hemma. Mm.
Tusen tack, Carolina.
Är vi klara nu?
Jag tror vi är klara. Va?
Det går alltid så fort.
Ja, jag vet. En timme.
Härligt. Mysigt att prata med dig.
Samma. Ha det så bra.
Du med. Hej då.
Hej då.